det här ämnet och lite grann om de ämnena som kommer här som jag har hört av Lukas och Josefina. Då, det är ju ämnen som också finns i Alfa-kurserna. Och Alfa-kursen är ju ett allkristet material som har använts i väldigt många länder och i stor utsträckning för att möta människor som inte vet så mycket om vad kristen tro är. Alltså människor som inte har med sig det naturligt eller självklart. Och där har man då avsatt 3-4 gånger av 15 eller 14 gånger där man just talar om den heliga ande. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och när jag var pastor och lite grann efter att jag slutade som församlingspastor så har jag varit involverad i Alfa. Så att jag har nog varit med och kanske varit lite ansvarig för 20-22 Alfa-kurser. Man kör ju 2 per år då när man håller på så där, för det är liksom en termin i taget. Och min upplevelse är att när man kommer till det här med den heliga ande som är någonstans mitt i kursen. Och det är ofta så att man då åker iväg och tar en hel dag och pratar om den heliga ande eller en helg och liksom verkligen stannar upp så där och låter det få mycket utrymme. Då händer det saker. Alltså när man kommer dit, för de som inte har haft så mycket kunskap, inte har vetat så mycket om kristen tro och så där, då blir det liksom verkligen att det händer något. Och det var inte så sällan som någon sa att ni skulle ha börjat med det här med den heliga ande. För det var så spännande, då känner man att nu var det på riktigt. Och du vet, när man har varit kristen ett tag och tänkt att vi ska kommunicera det Jesus sa och Bibeln och den kristna tron, då tänker man kanske att ja, men det här med den heliga ande, det kommer liksom lite efterhand. Det är liksom någonting som kan komma sen någon gång, så där lite plusmeny eller så. Nej, egentligen är det ju inte så. Utan egentligen är det så att den heliga ande är ju naturligtvis, eftersom den heliga ande är Gud. Fadern har bestämt, Gud fadern har bestämt att också visa sig och liksom agera emot oss genom sonen och den heliga ande. Och det är inga motsatsförhållanden eller några konstigheter mellan dem. Utan där finns det en stark enighet och en stark vilja att på olika sätt välsigna oss som tror på Jesus. Så en gång när vi åkte iväg på en sån här dag så hade vi med oss en dam som var väldigt, väldigt skeptisk och ifrågasättande. Hon jobbade som akutsjuksköterska och hennes jobbarkompis var en av ledarna och hon hade då lyckats efter många om och men att få med sin jobbarkompis. Och hon hade sagt så tydligt och så många gånger att ja, jag bara vill att ni ska veta det, att jag är här för att kolla in, men tro inte att det kommer att hända något med mig. Tro inte att det här, jag ska, och så höll hon på och så, argumenterade och var väldigt försiktig. När vi kom till den lokalen vi skulle vara så var det en av de andra ledarna som sa, jag har så ont i ryggen. Och när de kom in liksom i ett litet kapell där vi skulle vara den där dagen så sa hon, jag vet inte om jag kan stanna, jag måste kanske åka hem, jag har så ont i ryggen. Och då sa en annan ledare att men, vi ska ju be för dig så att du kan vara med på den här dagen. Så de där ute i själva hallen la handen på den här kvinnan som var ledare i Alfa och bad att hon skulle få kraft och hjälp att klara av dagen. Och då föll hon raklång i golvet. Inte för att de la handen på henne så kraftfullt utan väldigt fridfullt, men hon föll där. Och efter ett litet ögonblick så kom akutsjuksköterskan in genom dörren. Och ni vet, är man akutsjuksköterska då reagerar man ju ofta lite så där, oj, nu är det läge att göra någonting. Och så var det ett kristet, och så hade de bett, och så, det, allting blev så otroligt spännande och omskakande. Så där. Och det som ju faktiskt är med den heliga ande, det är ju det att den heliga ande överraskar oss. Vi kan inte bestämma över den heliga ande och säga, du får göra så och så, men du får inte göra så. Hade de kunnat det på pingstdagen, då hade de nog inte sagt att vi behöver ha lite tungor av eld och vi behöver ha nya språk. Vi behöver ha en stor frimodighet och vi behöver ut på stan och vi behöver liksom vända upp och ner på alltihop. Men den heliga ande har något av det mest fantastiska som finns, och det är att Guds plan, Guds tanke blir omsatt i handling och på ett sånt sätt så det ofta övergår våra planer och våra tankar. För Gud är så mycket större. Så det blev så den där dagen som började så där att hon kunde vara med, den här kvinnan som hade fått förbön. Hon berättade så småningom om vad som hade hänt. Och när vi sen då skulle avsluta den här dagen med förbön så sa jag någonting typ så här att vill du det jag vill? Därför att jag vill ha mer av den heliga ande. Har du aldrig upplevt någonting av den heliga ande eller om du har gjort det så kanske du ändå vill det jag vill idag. Ha mer av den heliga ande. Ha av den heliga ande. Och så ställde jag mig där och sa, är det någon mer som vill det så kom fram. Och jag ställde mig mitt i lokalen. Och jag var så rädd att ingen skulle komma. Vet du, man är ju det. Så jag stod och blundade det hårdast jag kunde och bara liksom tänkte att ja, hur ska det här gå? Kommer det någon? Och rätt som det var så märkte jag att den ena efter den andra kom. Och när jag började titta upp så stod precis bredvid mig stod akut sjuksköterska. Och hon sa efteråt, jag vet inte hur jag kom fram där. Det bara hände. Plötsligt stod jag där. Och det här var det starkaste jag har varit med om. Jag har aldrig upplevt något sånt här. Och jag har fått en väldig respekt för den heliga ande. Jag har fått en väldigt stor förväntan på vad den heliga ande kan göra. Och jag har också en väldigt stor tilltro till att den heliga ande är en strateg som inte kommer att göra bort sig. Som kanske kommer att skaka om lite grann för oss, men han kommer inte att göra det hopplöst eller omöjligt. Men han kommer att hjälpa oss att få uppleva det som verkligen är liv och kraft. Så det var lite grann en introduktion och lite grann om min egen erfarenhet. Och till detta kan jag då säga att jag var 10 år när jag blev frälst. Vi var iväg på en, som det heter då, ungdomsvecka. Det var 6-dagarskriget och ni som är bevandrade i historien, ni vet hur gammal jag är då direkt. Och det var väldigt allvarligt världsläge. Man pratade mycket om att det var väldigt, väldigt spänt i världen. Och det var liksom en helig tyngd över de där dagarna. Och där gick inbjudan ut till frälsning. Och jag hade en storebrorsa som var med. Och han hade sin kompis med. Och kompisen satt bredvid mig. Så han kör armbågen i mig och sa, ska inte du bli frälst ikväll? Va? Och ja, jag gick fram. Jag hade liksom tyckt att de var coola, storebrorsan och hans kompis. Så jag tänkte, man gör som man säger. Och jag ångrar inte det. Jag fick möta Jesus där. Det var onsdag kväll. På fredagskvällen så var jag fram igen och blev fylld av den heliga ande på ett sånt otroligt konkret sätt. Så jag har aldrig kunnat ifrågasätta den upplevelsen eller det jag var med om då. Då bodde vi alla grabbarna på ett stort logement. Och dagen efter så var de lite sura på mig, lite trötta. Och så sa de, du talade i tungor hela natten. Och jag hade ingen aning om det. Men det har varit så starkt för mig att Gud såg att som 10-åring, nyfrälst, så behövde jag den heliga ande. Och Gud fyllde mig med den kraften. Och jag har inte kunnat förneka den upplevelsen. Så är det för mig med detta. Och när vi då pratar om den heliga ande så börjar vi med att säga, vem är den heliga ande? Och man kan väl säga så här att det finns en dålig nyhet omkring detta med den heliga ande, och det finns en väldigt god nyhet. Och den dåliga nyheten är väl den att vi har i alldeles för liten utsträckning vågat eller vad det nu är. Men vi har i alla fall inte i tillräckligt stor utsträckning som enskilda kristna och som kyrka välkomnat och bjudit in den heliga ande. Jag tror man kan säga så. Jag tror att Gud skulle ha velat utgjuta av sin ande väldigt starkt. Men den goda nyheten är att Gud lovar att han kommer att ge den heliga ande. Och han kommer att göra det mer och mer. Både till de som tror och i den yttersta tiden. Och det är det som är den stora goda nyheten. Gud är inte sur. Gud är inte på dåligt humör. Gud håller inte tillbaka. Utan Gud är generös och den heliga ande är ett bevis på Guds generositet och Guds godhet mot oss. Det finns ju massor av bibelställen där den heliga ande lyser liksom fram och vi får undervisning och lärdom om det. Och man behöver ju bara liksom ta första verserna i Bibeln, så står det att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det var kaos, det var mörker, men så står det och anden svävade över vattnet. Och sen kommer vi fram till skapelsen av människan, då står det att Gud blåste av sin ande. Och innan dess, när Gud talade liksom till bibelbokens författare, så han att skriv så här: låt oss göra människor till vår avbild. Och det har vi alltid tolkat som att det är den treeniga guden, det är fadern, sonen och den heliga ande. Och det är när kaos blir ordning och harmoni, kosmos. Det är när död blir liv. Det är när mörker blir ljus. Det är där och det är då den heliga ande svävar över och är med i skapelsen. Och sen så om man läser vidare i Gamla testamentet, så ser man det ena efter andra exemplet på vad den heliga ande gör. I Gamla testamentet, alltså innan Jesus kom in i bilden och klev ner här i jorden, på jorden och blev människa, så kom den heliga ande i speciella situationer och till vissa människor. Men de där händelserna, de är liksom bildliga händelser som vi kan se en betydelse i för oss idag. Och det är ju väldigt intressant att tänka på det. När Simson till exempel, som var en man som Gud hade gett en kallelse att få vara med och visa vilken mäktig Gud som var med dem som trodde på honom. Vilken mäktig Gud vi har, vilken stor Gud han är. Han fick övernaturlig kraft. Och det står om att den heliga ande var över honom. Och så är det också med den heliga ande. När vi läser om Simson till exempel, eller när vi läser om någon av profeterna, så vet vi att den profetiska gåvan, alltså att kunna tala ord om det som ingen hade sett eller hört på ett mänskligt sätt, utan det Gud hade sagt, det Gud hade visat, det profetiska som liksom för hela berättelsen fram till att Jesus skulle komma. Och vi lever också i en profetisk tid. Det är inte så att Gud är tyst om vad som kommer, utan vi vet att det står mycket i Bibeln om det som kommer. Och i detta så är den helige ande så drivande och som kraft. Så i Jesaja kapitel 61 står det till exempel att den helige ande har smort mig till att förkunna, och så kommer allt det här. Och när Jesus klev in här på jorden så, och in i sin uppgift, så refererade han till Jesaja 61, kopplade ihop det här. Så i Gamla testamentet ser vi hur den helige ande verkar, och i Nya testamentet, i och med Jesus, så öppnas liksom ridån, och så kommer den helige ande in verkligen i händelsernas centrum. Det är så starkt när Jesus träder in på arenan att då var den helige ande verksam. Maria, det var den helige ande som kom. Det var den helige ande som gjorde det omöjliga, det övernaturliga, livgivaren. Det var Simeon i templet som hade upplevt att det kommer en dag, och så var han där när Jesus blev framburen som ett litet barn och sa: här är han. Löftet, här är han. Och så ska vi läsa lite grann då. Det är ju så många ställen så det är faktiskt svårt att veta riktigt vad man ska välja när man ska läsa om den heliga ande. Men vi ska läsa om hur det var när Jesus blev döpt, och sen lite grann in i fortsättningen där när han börjar sin verksamhet, ifrån Lukas kapitel 3 och vers 21. Så står det så här: när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig ner över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så i det fjärde kapitlets första vers står det så här: uppfyll av den helige ande återvände Jesus från Jordan, leddes av anden omkring i öknen. Och så fortsätter det där hur det var. Han kom ut i öknen och upplevde den här med frestelseperioden där. Den 14:e versen: i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Och så hoppar jag fram till den 18:e versen där då detta händer, att Jesus läser i sin hemsynagoga, hemkyrkan, ifrån Jesaja 61. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och vi vet ju att Jesus personifierade, han blev ju liksom den som verkligen lyfte in det här med den helige ande. När han talar om den helige ande så talar han inte om en kraft. Han talar inte om ett inflytande, han talar inte om något opersonligt. Utan han talar om en som har kraft, en som har inflytande, en som har personliga egenskaper. Som känner och som tänker och som talar och som är med, som leder. Och om Jesus står det här att han var så nära, alltså han gick tillsammans med den helige ande. Den helige ande sänktes ner över honom och Johannes döparen hade redan tidigare sagt att han som kommer efter mig, han är den som vi kallar Guds lam som tar bort världens synd. Men han är också den som ska döpa er i den helige ande och eld. Och sen om vi skulle läsa lite längre fram när Jesus talar så står han på högtiden i Jerusalem och så ropar han: kom alla ni som är törstiga och drick. Ifrån era hjärtans ska det flyta strömmar av levande vatten. Och detta sa han om den helige ande som de ännu inte hade fått. Så gick det lite längre fram ändå och så säger han: jag kommer att lämna er, säger han till dem som hade följt honom. Men det är bra att jag går bort. För när jag går bort ska jag sända en annan hjälpare. En som är som jag, men som har ett annat uppdrag. Som har en annan tid här. Och han ska vara med er. Han ska hjälpa er. Han ska vara med er alla dagar. Så när vi försöker att säga lite grann om vem är den helige ande, så har jag velat säga då att redan ifrån gamla testamentet, ifrån skapelsen, så möter vi den helige ande. Han är där. När vi läser om löftena om vad som ska komma, det profetiska, så talas det om den helige ande. Och när Jesus kommer in så visar han med all tydlighet man kan tänka sig att han är beroende av den helige ande. Han är med den helige ande, han agerar i den helige ande och han låter den helige ande bli presenterad. Så att han ger löften om den helige ande. Och om vi då skulle ta också och gå till apostlagärningarna. När Jesus då riktigt så där konkret står inför detta att lämna de som hade vandrat med honom, som hade levt med honom och som hade sett alla mirakler, allting som han gjorde, men som också hade sett honom korsfästas och som hade mött honom som den uppståndne, och så säger han: nu ska jag lämna er. Så står det så här: vid en måltid med apostlarna, apostlagärningarna 1 och 4, befallde han dem. Det här reagerade jag på när jag läste det nu inför den här predikan. Jag har inte riktigt tänkt på det så tidigare, men vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat. Den ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och den 8:e versen: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det säger mig att Jesus tyckte att det var så viktigt för honom att få tala om för dem att nu är inte det här slutet, nu är det här början. Tro inte att det är kört. Nu är det början på någonting nytt. Han befallde dem: vänta så att ni får kraft. Och när den helig ande kommer över er, då ska ni få kraft. Och så kom det till Apostlagärningarna 2, pingstdagen. Då står det om att när de alla var samlade så plötsligt hördes ett dån. Och där och då i Jerusalem, där det hade varit så tuffa tag, så mycket av förföljelse, så mycket av rädsla, så mycket av mörker, så mycket ondskans triumfer när Jesus blev korsfäst, så mycket hån och hat, så där och då så kom bara den heliga ande och en fantastisk rörelse uppstod och den kristna församlingen föddes som ett resultat av den heliga ande. Så när vi sitter här idag, när vi firar gudstjänst idag, när vi tänker på kyrkan, när vi tänker på kristen historia, väckelsehistoria, så är det den heliga andes verk. Apostlagärningarna kallas ju ofta för den heliga andes gärningar. Och det är en väldigt bra beskrivning. Det är liv, det är kraft, det är rörelse och det är den helige ande. Gud som verkar genom den helige ande i människor som tror på honom. Så vem är den helige ande? Ja, den helige ande är våran stora tillgång. Vårt stora löfte och vår stora förväntan. När vi tänker på den tid som vi lever i, så är det ju så att om man ska beskriva hur människor upplever just den här tiden, så är det ju väldigt mycket oro. Det är väldigt mycket hopplöshet. Det är väldigt mycket, vad ska man säga, avsaknad av framtidstro. Och i detta så har vi som är troende, vi har andra källor. Från vårt innersta så flyter det fram strömmar av levande vatten. Vi vet utifrån vad vi läser i Bibeln, från vad vi har lärt känna hos Gud, utifrån våra egna upplevelser av den heliga ande, att det finns en annan dimension. Och Bibeln säger att i de yttersta dagarna ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Så står det om länder och folk och nationer, det står om generationer, det står om kvinnor och män. Och Jesus uppmanar ju oss att inte tappa modet. När vi ser saker vara väldigt negativa, när vi upplever att det är tryggt, det är liksom besvärligt, det är motgångar, det är förföljelse, det är utsatthet för den kristna tron, då ska vi räta på oss och veta att snart så bryter den nya dagen in. Och parallellt med de här negativa tidstecknen så finns ett annat spår, ett annat tidstecken. Och det är just det som vi har citerat, att i den yttersta tiden ska jag utgjuta av min ande. Så vem är den heliga ande? Den heliga ande är framtiden. Den heliga ande är liv där det är mörker. Det var kaos när Gud skapade. Det var ingen ordning, det var mörker, det var hopplöshet. Men anden var där. I den tid och i de omständigheter som vi lever, hur svårt den är, hur mörkt den är, hur tryckt den kan kännas, alltså hur betrycket den upplevs, så kommer Gud. Gud kommer med den heliga ande. Och vem är den heliga ande? Ja, för dig och mig så är han våran hjälpare. Han är det där övernaturliga som inte vi kan lista ut själva hur vi ska få tag på eller hur vi ska kunna få det att ordna sig. Hur ska det bli? Vi känner oss maktlösa, men Gud har makten. Hos Gud finns det liv, hos Gud finns det överflöd. Så min önskan med det jag har delat idag, det är ju att låt oss, och jag säger det till mig själv, ännu mer säga, kom helige ande, välkommen helige ande. Jesus sa ju så här att om en barn ber sin far om ett bröd så ger inte pappan honom en sten. Om ett barn är hungrigt och ber om fisk så ger inte pappan en skorpion eller något farligt. Skulle inte då så mycket mer er himmelske fader ge, och så säger han, den helige ande åt dem som ber honom. Så svaret på bönerna som vi har, svaret på vår hunger, vår längtan och våra behov, det är den heliga ande. Det är ganska intressant att Jesus säger, skulle inte Gud ge den heliga ande åt er? Så vem är den heliga ande? Den heliga ande är bönesvaret. Den heliga ande är vad jag behöver och vad du behöver.